Podplay.
Det är måndag morgon och Sanny och Svensson är tillbaka i era lurar och vi har kommit fram till det 77:e avsnittet. Och om det var en enda spelare på 76:an så var det väl desto fler som kom upp här på nummer 77. Vad har vi fått in för roliga namn, Sanny?
Det värmer ju alltid i hjärtat när man får ha en Vimmerby-fostrad Ludde Jardeskog nu i Västerås. Mattias Persson, han är kapten i Trelleborg i division 2. Simon Engström, han går in på sin 7:e raka säsong i Örnsköldsvik Hockey. Linnea Johansson i Linköping. Vi har ju såklart SHL-floppar också som Martin Strback och TJ Hensick. Det var en dunderflopp. Nils Andersson var ingen flopp i Växjö. Joey LaLeggia i Rögle, både back och forward. Och en av mina allra största hockeykärlekar, Oskar Klebom, som kom upp. Så fin han var när han kom upp. Jag var äldre, han var yngre. Man såg direkt att det här är någonting utöver det vanliga. Nu en riktigt bra NHL-back. Kommer dock kanske inte leva upp till Paul Coffey så bra som han var.
Fint att du fick med den du, Sanne Lindström, fustrade backen där i Klebom, så slapp du säga det själv. Men vi har ett par andra 77-er här genom åren. Vi har Jimmy Svensson som spelar med 77-an i Karlskrona. Vi har Kristianstads Herman Hansson. Vi har Lubomir Sekeras, spelar med Södertälje och Malmö. Vi har André Lulin, västeråsaren där. Jakob Spångberg, såklart. Vi har en, där älskar folk när jag säger domare. Linjedomaren Janne Sandström med 77an på ryggen. Vi har Martin Jansson i Mora, spelar, var väl med där när Harald Lyckner gick upp 2004. Vi har Alexander Ribbenstrand och sist men absolut inte minst har vi Stefan Pettersson, som nog inte är någon jättefavorit i Linköping. En allt för icke-rumsren ramsa sjöng som honom. Den ska vi inte ta upp i de här kanalerna.
Nej, det behöver vi nog inte göra. Men den största 77an någonsin. Ja, i alla fall den svenska. Victor Hedman får vi såklart inte glömma. Han, 2 raka Stanley Cup i Tampa Bay. Han är grym. Han kommer gå till historien som en av svensk hockeys allra bästa backar genom tiderna. Garanterat. Men den största enligt mig, nummer 77, Ray Bourque.
Joe Sakic will come out to receive it as captain. The Stanley Cup winning Colorado Avalanche. And after 22 years, Raymond Bourque!
Det har inte varit något snack om vad folk vill att vi ska prata om när vi har skickat ut frågan. Och det är ju mycket folk som vill att vi ska prata om Leksand och så som de har startat säsongen. Vi kommer komma dit, men jag tycker vi stannar vid Skellefteå som de mötte under lördagen och fick stryk med 3-0. Skellefteå har inlett Djurgården borta vinst, torsk Frölunda. Och så slog de då tillbaka Leksand under lördagen. Vad har du fått för intryck av Skellefteå?
Skellefteå kommer bli, eller de är bra. Jag tycker matchen mot Frölunda i torsdags, man för spelet långa delar, man spelar ut sig från egen zon på ett bra sätt. Filip Ros kommer mer och mer, Kappla ser bra ut. Petter Granberg är bättre än någonsin, kanske jag inte kan säga, men han ser trygg och stabil ut. Podas kommer komma mer och mer, men spelet bakifrån är otroligt bra. Oskar Nilsson är en toppback. Vilsby är en toppback i SHL. Mot Frölunda hade man lite svårt att komma in på mål. Komma på insidan av Frölunda. Men jag tycker spelet var tillräckligt bra för att kunna vinna en sån match. Spelet bakifrån. Sen har man fått nu en kedja med Hugg Jonsson som vi pratade om inför säsongen. En som vi inte pratade om så mycket inför säsongen, det var ju Linus Karlsson. Alltså herregud, han har bara kommit och tagit oss med storm. Han var bra hockeyallsvenskan i fjol, men vi har ju sett att det steget, att det kan vara rätt knivigt ibland med Linus Karlsson. Han har varit, jag skulle säga att han har varit bästa forward kanske så här långt i Skellefteå, det säger en del.
Ja, det gör det verkligen. Linus Karlsson, han var ju en otroligt bra spelare i Karlskoga. Fick ju en supereffekt av att göra den flytten från Karlskrona där han var tidigare. Och ännu en spelare i Karlskoga som tar det här sista klivet i karriären. Det är ju ruskigt imponerande hur bra de gör det där i Karlskoga. Men vad är det du imponeras av i Linus Karlsson? Ja, vi såg ju vad han höll på att göra med Simon Edvinsson här i torsdag mot Frölunda.
Höll på. Han gjorde det full out. Han drog upp han på läktaren och körde en mellan ben med bena.
Det var väl bara målet han inte gjorde då?
Nej, det var bara målet. Nej, det var ju hur läckert som helst. Nej, men jag tycker att han klarar av att spela boxplay. Han klarar av, jag var lite orolig för hans fötter, att inte han skulle vara tillräckligt rapp i bena för att kunna spela, eller kunna spela, för att kunna bli produktiv i SHL. Nu har det gått väldigt kort tid, men man ser ändå indikationer på att han har spelet i sig, han har spelhuvudet för att klara högre tempo. Och det som händer är när man tappar pucken i anfallszon eller när spelvändningar, man blir mer straffad på den här nivån när man blir hockey svenskan. Men han tar ansvar för pucken, och det är en väldigt stor del tycker jag för kreativa spelare, att man klarar att vara ansvarstagande i spelet med puck, och det är han.
Det intressanta med när vi kommer till Skellefteå här nu är ju att det är ju samma visa som upprepar sig egentligen. Det är ju de svenska spelarna som kommer underifrån som verkligen visar framfötterna i Skellefteå. Det var ju Jesper Fredén, var det väl kanske inte jättemånga som pratade om när han gick dit. Han skulle ju spela i Timrå egentligen då när han gick till Skellefteå. Och nu är det ju Linus Karlsson som kommer här och visar framfötterna direkt. Och Kapla som du nämner, Filip Ros, kommer ju komma ännu mer här. Så att det är ju så Skellefteå har byggt sina lag som fortsätter att vara den inslagna vägen för dem helt enkelt. Men jag tycker vi stannar vid de här importspelarna man har tagit in. Man har tagit in två tyskar, man har tagit in Adam Maskerin, och man har tagit in Haverlack. En till som du... Nu kan du det, Jace, nu har Haverlack. Du det.
Ja, absolut, och det kan man efter hans match mot Frölunda. Var väl ganska tidigt in i matchen. Han körde över Spasek ett par gånger om med riktigt tuffa tacklingar. Han delade ut en offensiv tackling på Martin Karlsson i Leksand. Han har verkligen satt avtryck, och han kommer flytta upp sina positioner. Jag tror att inom ett par, tre matcher så kommer han att peta ner Kynakel i en fjärde kedja. För Kynakel är kanske mer en fjärde kedjespelare än vad Haverlack är. För jag tror att Haverlack kommer kunna producera. Men Maskerin, han ser ut som ett... en beast. Alltså han ser farlig ut nästan med den här tjurnacken, käken. Och nu fick han också göra mål då i lördags mot Leksand. Men han kom bra. Faktum är att han har bara lämnat isen på Änglös en match den här säsongen. Försäsong, CHL och SHL inkluderat. Och det var den förlustmatchen med 2-0 mot Frölunda. Det säger ju en del om att det är en produktiv spelare.
Det som jag slås av när det gäller de här importspelarna, det är att jag tycker att de jobbar oerhört hårt allihopa. Man har fått dem att kugga i det Skellefteå-spelet som har utmärkt Skellefteå, att alla jobbar stenhårt för varandra. Det tycker jag att man ser i de här importspelarna, att det här är liksom inga som har kommit dit på semester.
Nej, och Loibel där gjorde det jättebra i samband med 3-0-målet när han liksom slänger sig och trycker ut pucken, och Rohoma hamnar i en duell med Oscar Möller som Möller vinner, och då Maskerin får göra sitt mål. Men att man kuggar i, jag tycker man gör det bra mot Frölunda även om man inte riktigt kommer in i Frölundas kompakta försvarsspel.
Intressant det där med Rohoma som du nämner. Han var ju faktiskt väldigt nära att skriva på för Skellefteå i somras. Det enda som det föll på enligt vad jag hörde var att Skellefteå ville bara ha ett års kontrakt med honom, för de anar ju att man kan få tillbaka Per Lindholm och Oskar Lindberg och så här kanske, och vill ha de öppningarna i truppen. Leksand gav honom ett tvåårskontrakt, och det blev lite symboliskt där när han var inne där när var det Maskerins mål som...
Ja, 3-0 målet, ja, som blev så. Men ja, vi kan väl gå över på Leksand direkt. Skellefteå kommer att hugga med i toppen av tabellen. Det är ett lag som kommer växa mer och mer. Robert Olsson sa ju det ganska tidigt på upptaktsträffen där. Det är ett lag som måste växa samman och bli bättre. Jag tycker redan att man är bra. Jag var orolig för att det var ett spretigt lagbygge. Tycker man har fått ihop det bra. Backsidan ser väldigt, väldigt fin ut. Men Leksand däremot är ju... Det är inte en gåta, ska jag säga. Det är inte en gåta, det har gått tre matcher. Men jag tycker att man är ganska nonchalanta i sitt försvarsarbete. Man agerar inte. Man är passiv, sen går man. Vilket man hamnar efter i backcheck. Det är flera mål man har lämnat spelare öppna. öppna i farliga lägen i skottsektorn så som man inte såg i fjol. Så att oroväckande så lamt det är på så många spelare. Jag tycker en sån som Verino som var så otroligt bra i Oskarshamn, han åker inte ens skridsko längre. Det var en situation i andra perioden mot Skellefteå, han kommer in i anfallszon, ställer sig still, han åker inte skridskor. Då är inte det en effektiv spelare, då är ju han en högst medelmåttig spelare, han måste utnyttja det han är bra på.
Jag sa efter premiärmatchen att man inte ska vara det minsta oroliga för en sån som Carter Camper, som jag ändå tyckte var rätt bra i premiären. Vad har du sett av honom de två senaste matcherna?
Ingenting. Absolut ingenting. Ingenting. Och det, med all respekt, han har gjort sina första matcher sedan mars. Men jag tycker att den här veckan som har varit så har han varit han var en svag spelare. Jag har inte sett han så svag som han var de här två matcherna. Jag har inte sett han sedan han kom till Leksand. Och det var väl kanske just det som gjorde att Björn Hellqvist efter matchen mot Rögle i torsdags på presskonferensen hängde ut sina bästa spelare.
Det håller inte att våra bäst betalda spelare idag. Jag har all respekt för Rögles alla spelare. Jag har respekt för alla mina spelare. Men Rögles sämre betalda spelare kan inte vara bättre än mina bäst betalda spelare. Utan man måste bära det lönekuvertet. Både med stolthet och vissheten om att jag har den här lönen för att jag är en bra spelare. Men sen också måste jag leverera. Jag kan inte åka runt och tycka att jag är bra för att jag har varit bra tidigare i min karriär.
Det man kan fråga sig är att vad tjänar Björn Hellqvist på att göra det här? För att känner jag Björn Hellqvist rätt så gör han ju inte saker utan att han noga har tänkt igenom det. Vi vet ju när han gjorde det utspelet efter Frölunda borta förra hösten, vi är ett lag för topp 6, och det blev nästan en lite klassiker hos Leksands fansen att han menade verkligen allvar och det fanns någon tanke i det han sa. Jag antar att det finns någon tanke i det han sa nu också på den här presskonferensen.
Självklart finns det. Alltså det är, Björn Hellqvist är en synnerligen smart tränare och person, så det är klart att det gör det. Jag tycker väl att det är anmärkningsvärt att man behöver göra det i andra omgången. Det tycker jag, då har man ett lag som inte driver sig själva när man behöver gå ut och ta till en sån. Jag ska inte säga att det är en drastisk åtgärd, jag rasar inte på något sätt att man gör det, men jag tycker att det är anmärkningsvärt att man behöver göra det i en så pass stark grupp där man har kvar många spelare från fjol efter den andra omgången. Det är inte så att då ska man gå på lite rus i omgång 2. Kommer det omgång 15, omgång 25 eller någonting, när man kanske har kommit in i någon form av lunk. Jag förstår att man ska väcka, men här och nu omgång 2. Det tycker jag säger en del om var Leksand befinner sig som grupp. Att de har inte kuggat i efter, kanske blivit lite lurade efter en fruktansvärt bra försäsong och CHL-spel.
Ja, jag tänkte komma till det, för de har ju 4 raka segrar i CHL. Kan det vara att man helt enkelt har blivit lurade för att man har mött, ursäkta uttrycket, skitlag i CHL?
Man har ju faktiskt inte mött skitlag. Man har ju mött en del, alltså jag menar tjeckiska topplag och så det är inga skitlag, det är en annan typ av hockey. Men självklart, man kan väl bli lite lurad. Och nu tycker jag att man har varit för dålig defensivt, man släpper till för mycket chanser, man är nonchalant, man backcheckar inte, det är inte första tanken. Nils Åhman, han är inte aggressiv. Oskar Lang, de här spelarna som fick en ganska skön resa bakom toppkedjan i fjol. Nu är det lite de under strålkastarljusen, även om det kanske inte är de Björn Hellqvist syftar på som sina bäst betalda spelare, så är det ändå spelare som måste kliva upp också.
Som ett brev på posten så kommer ju frågorna, och det kommer en fråga från Nelsa som har ställt frågan till Klinga himself, men han fick väl inget riktigt svar på det, eller det fick han kanske, han trodde att Björn Hellqvist skulle sitta säkert, men han skickar i alla fall in en fråga till oss. Om Leksand ligger sist efter 15 omgångar, hur säkert sitter Björn?
Ja, sitter säkert. Jag tror att
det tror jag också. Det tror jag också.
Alltså det finns ju inte, det finns inte på kartan, för jag menar Thomas Johansson, Petter Kambro och det gänget som är bakom i organisationen har ju fullt förtroende för hela den ledarstaben, och även om man skulle ligga sist efter 25 omgångar så tror jag inte man kommer dra den livlinan där man gjort. Sen med respekt för att det finns yttre krafter som man har lyckats stänga ut nu när det har gått bra, de kommer ju kanske bli lite mer påtagliga om det skulle bli så. Nu tror inte att Leksand kommer ligga sist efter 15 eller 25 omgångar, men då kommer kanske de här krafterna utifrån komma på ett tydligare sätt än vad som var fallet i fjol.
Men trots allt, Leksand är Leksand och det finns mycket åsikter om föreningen. Det är väldigt många människor som bryr sig om Och det kommer ju vara någonting som krävs av Thomas Johansson framförallt då, om man nu ska stänga ute den typen av krafter som, om de påtryckningarna nu kommer.
Han har ju livlinor i form av värvningar. Det är redan innan säsongen så fanns det ju lite rykten om att det fanns i budgeten en back och en forwardsplats att kunna värva. Så att den livlinan kommer ju att finnas fortsatt.
Vi var så jävla dåliga idag. Så jag skämdes. Jag var sämst på isen i två första perioderna. Men vi hittade ett sätt att vinna och det är en styrka.
Ja, Linus Udell, han var ju aningen kritisk mot sig själv. Med all rätt ska vi väl säga. Och jag satt väl och raljerade lite kring honom efter försäsongen när han inte alls hade levt upp till förväntningarna. Men nu har han väl ändå rent produktionsmässigt, så har han ändå gjort 4 poäng på de 3 inledande matcherna. Och spelat en avgörande roll när Djurgården faktiskt har tagit sina 5 poäng som han har fått in på kontot här på 3 matcher.
Ja, och väldigt viktiga poäng och visar de här, tycker han visar också bra takter på isen, lite ledaregenskaper. Jag känner ju en ung Linus Widell, känner jag, som kanske inte var den ledare ute som person, men det är han nu och det pratar många, många gott om och det är positivt. Jag tycker att han visar karaktär, gör det bra även i matchen mot Brynäs när han inte är runt 2 första perioderna, så försöker han ändå, han försöker driva på laget, men som sa så är han bidragande orsak att man vänder och vinner den här matchen. Och att Brynäs tappar den matchen i lördags, det är kanske den poängen som kommer att avgöra i slutskedet. Det kan faktiskt vara så pass jämnt, och den där poängen är att man tappar matchen, det är faktiskt, det är uselt rent ut sagt. Det är riktigt, riktigt uselt. Man ska inte behöva tappa de 3 poängen som man har så pass säkert. Andrén släpper ett billigt första under armen och då blir hela havet stormar. Man blir orolig. Sen kvitteringen Djurgården gör är ju, den är våldsamt vacker. Direktspel från Widell till Sörensen. Det är ett klassavslut.
Vid centralplan väntar flyktbilen. En svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Men så dåliga som Djurgården faktiskt var, som Linus Widell är inne på, de första 55 minuterna, ska det verkligen få se ut så från ett lag?
Nej, det kan man ju tycka. Sen är jag, som gammal spelare, vet jag att det kan vara lätt hänt att det funkar inte riktigt. Man möter en motståndare som stänger ner en och man har inte riktigt energin. Det funkar inte, man kommer inte loss. Det kan ske så. Då tycker jag ändå att det är starkt att man hittar ett sätt, som så fint heter, att vända och vinna. Jag menar, Växjö har vi sett genom åren, kanske inte alltid har fått spel att stämma, men och fan har de gått därifrån med en seger. Och de här poängen som Djurgården tog när de 2, det är blytunga. Nu har man helt plötsligt fått en ganska positiv start. Vann över Linköping i torsdags, vann nu mot Brynäs 5 poäng. 2 lag som man måste ha bakom sig i tabellen. Så då har man helt plötsligt tagit sig ändå och fått en positiv känsla in i säsongen.
Finns det belägg för att säga det här att man ska vinna mot rätt motstånd? För jag menar, det är väl viktigare att vinna mot Skellefteå eller vinna mot Linköping och Brynäs än att vinna mot Skellefteå för Djurgården i det läget de är i?
Ja, men alltså självklart, alltså, nu, det handlar om att vinna, alltså, du ska ju vinna så mycket som möjligt, men att vinna rätt matcher också. Det blir ju de nästan 6-poängsmatcher. Om de åker och vinner mot Växjö, det är ju 3 enormt tunga och viktiga poäng för dem. Men poängen man tar mot Linköping till exempel, eller mot Brynäs. Därför, om vi då blickar mot Linköping, så tycker jag det är ett märkligt val man väljer att göra. Man har Marcus Högberg, man har själv pratat om att man får hem en toppmålvakt som ska vara en av seriens bästa målvakter. Han får då sitta på bänken mot Djurgården, mot ett Djurgården som Linköping i sin tur måste ha bakom sig Djurgården om man ska komma till slutspel. Det är faktum. Då ställer man David Rautio som det är en bra målvakt, ingen snack om saken. Men Marcus Högberg är ju värvad för att vinna poängen. Den är helt oförklarlig för mig.
Ja, Högberg är väl en sån man känner att han ska stå mellan 40 och 45 matcher när vi summerar detta, och egentligen så är det ju läge att slänga in Rautio mot Växjö borta när man egentligen bara har allt att vinna.
Exakt, och det är ju en perfekt Rautio-match där han kommer in lite allt och vinna läge. Nu ville man ha igång båda målvakten så fint heter. Det är bara skitsnack. Fan, låt den bästa spela. Nu är det så glappt, alltså hackigt schema ändå. Så nu spelar det ingen roll om Rautio står. Nu är nästan så att Högberg, då är han kall när han kommer tillbaka. Så att det var ett märkligt beslut. Sen tycker jag det andra märkliga beslutet, det är ju straffsituationen där när Brock Little blir neddragen och Brock Little, han åker ju mer eller mindre lika fort upp till teckningspunkten för han ska ta straffen. Då tar Arvid Kostmar den. Och Arvid Kostmar kanske gör mål på alla träningar på straffar. Men Brock Little är Brock Little. Och Brock Little, han måste man ha igång. Om man då tänker att man måste ha igång David Rautio. Det säger emot sig själv, med vad jag menar.
Mm-hmm. Men det som är noterbart när det gäller Linköpings forward, nu har de ju visserligen inte spelat speciellt mycket, men Marcus Ljung, Gibbons och Little står ju alla på 0 poäng gjorda, och det är ju de som ska driva det offensiva spelet för Linköping.
Ja, nu ska vi säga att i den matchen var Mantas Ramalis grym i Djurgårdskassen mot Linköping. Linköping tycker jag hade stora delar ett spelövertag. Med det sagt så måste man utnyttja de bästa spelarna, till exempel Högberg, och i en straffsituation Brock Little. 0 poäng, det är klart att han blir frustrerad om han står på 0 poäng. Det är ett ypperligt läge för han att lägga en straff som han själv har skapat.
När du ändå är inne på Mantas Amali så går det faktiskt inte att komma från den situationen som utspelar sig.
Att han är snygg.
Det är han det också, såklart. Frågan är om han är snyggare än vad du är nu med din nya frisyr. Vi låter det vara osagt.
Ja, men det är inte ens en tävling. Så att Amali är 1, 2, 3 på min lista.
Ja, strunt samma. Men Amalis, han var inblandad i en situation då han hade väl kanske klubban på pucken i fel läge, i alla fall med någon millimeters skillnad, och fick då dra på sig, jag vet inte om det var säsongens första tvåa för den här nya regeln att man är utanför området.
Det var en Oskarshamn mötte Växjö på försäsongen också, var det en utvisning som var så i den här nya mål, den här området där man inte får ta pucken, och det vet jag många ställt frågan.
I de fina trapezoiderna som det så fint heter, linjerna.
Heter de det?
Jajamän.
Säg det igen.
Nu blir jag osäker. Trapezoiderna tror jag att de heter.
Ja. Ja, skulle du säga det 5 gånger på rad så hade du aldrig klarat det. Ja, ja. Det är de som jag inte säger namnet på. Men hade domarna fått göra om det där så hade de ju inte tagit en utvisning, tror jag. De tar ett beslut snabbt och det blir lite fel. Det är millimeter hit och dit. Men i grund och botten är ju regeln framtagen för att det ska bli att inte målvakten ska gå ut och stoppa pucken. Så att det är ett offensivare spel ska i förlängningen gynna. Sen kan den här regeln vara lite mäckig att förstå, vilka linjer är det hit och dit, men det kommer ge sig. Jag rasar inte så mycket över den, även om den situationen, om domarna har fått göra om den, hade de garanterat inte tagit utvisning igen.
Man kan tycka vad man vill om regeln, men den är ju väldigt svart eller vit. Om domarna anser att pucken är utanför den linjen, utanför trapezoiden, så är det ju en utvisning.
Stolt,
och vad hade hänt om inte...
Oh, ja. Det är så stolt att kunna säga det.
Ja, det är jag faktiskt. Men om de inte hade tagit utvisningen, då hade det ju bara blivit ett herrans liv på Brynäs ju.
Ja, exakt. Ja, precis. Det är ju ingenting. Men det vi kan konstatera här i inledningen av säsongen, att det har varit väldigt lite fokus på domare, på situationsrum, på avstängningar, disciplinnämnd, ingenting. Det har ju varit väldigt, väldigt lugnt, och det var någonting som Emil Linde gjorde oss uppmärksamma på. Det uppskattar vi ju.
Jinxa inte detta nu. För de lyssnar på detta, de som dömer och sitter...
Kom då första säsongen när jag hade redogörelse för målgården. Så här, det är solklart nu. Där händer det, så är det inte mål. Och så 2 gånger senare. Så här, så, kan du dra det här med målgården igen?
Nej, vi pratar inte mer om det, att det inte har varit några avstängningar. Vi bara njuter så länge det varar, helt enkelt. Men du, vi satt ju båda två och kollade på när Färjestad spelar sin andra match för säsongen. De inledde med att slå Växjö borta efter straffar, och nu åkte de ner till Malmö och tog sin första 3-poängare och har fått en väldigt bra start på säsongen poängmässigt.
Ja, det har de fått. Två tuffa bortamatcher. Malmö som har en fin start, sin bästa, läste jag du skrev, sen säsongen 16-17. Med, även om det är bara två matcher in var då inför Färjestad, så är det ju onekligen en bra start. Men jag tycker att Färjestad spelade delar av Malmös spel. Färjestad, trot eller ej, de gnuggade ner Malmö. De kämpade ner, de jobbade hårdare. De var mer disciplinerade. Jag tyckte att Färjestad i den tredje perioden, även om Malmö forcerade, hade mycket skott, så ställer man upp och styr på ett tydligare sätt. Det finns ett annat lugn, så att Färjestad, två matcher in i säsongen, är en väldigt kort period såklart, men jag tycker att Färjestad har gjort sin hemläxa och är bättre defensivt, även om man kanske ger upp lite billiga, bland annat Carl Söderbergs 2-2 mål där. Du, jag tänkte på det, får man inte säga Kalle Söderberg? Är han en som inte får vara Kalle? När drar man gränsen för vem som får vara Carl eller Kalle? Har han aldrig velat vara Kalle?
Det har väl varit något tillfälle när han var yngre där han tillrättavisade någon och sa jag heter faktiskt Carl.
Ja, okej. Okay. Så att det är liksom han, liksom skulle man komma i en kommentering, eller han, om jag skulle intervjua honom och säga ja, Kalle, vad säger du efter första perioden? Då hade han varit så här, nej, Carl.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att han bryr sig inte så mycket. Det har faktiskt hänt här redan under försäsongen att jag har sagt Kalle till honom också utan att få någon anmärkning på det. Så att nej, det tror jag inte. Men du, på tal om Färjestad försvar så har ju Fredrik Andersson gjort en spaning som känns väldigt klockren då. Ser ni några tendenser till förbättringar jämfört med tidigare? Mattias Göransson har varit väldigt resolut och gedigen enligt undertecknad.
Jag ser en helt annan förbättring i försvarsspelet. Det ska jag säga, det grundar sig i att man har fått tillbaka Linus Johansson, Della Ros. Mycket olika, alla säger olika. Della Ros.
Patrik. Della Ros.
Della Ros. Ja, men för det var nästan det enda han inte har varit, det är rosévin nu. Men det har varit, inledningen har varit många olika. Det är ju så här namn som, när man säger det snabbt också. Men ja, vilket fall som helst. Han har kommit in och varit jäkligt bra. Jag tycker en sån som Mikael Wikstrand har visat pondus från dag ett, skulle jag vilja säga. Och en helt annan resolut i försvarsspelet, spelar skitbra och verkligen kommer tillbaka till Färjestad och är en bättre spelare, är en större ledare. Sätter krav i en intervju där man gjorde med oss med Simor och sa att det är för dåligt om vi är för billiga där i det här, måste ungefär underförstått att det här kommer vi ta tag i. Så att jag gillar där Färjestad är på väg i sitt defensiva spel, som kommer vara en stor nyckel för dem.
Ser du Mikael Wikstrand som en sån ledande back som kan bli en Erik Gustafsson som yngre backar utvecklas bredvid? Jag tänker ju då på Joel Nyström som jag tyckte så jättespännande ut i matchen i lördags.
Hade du frågat mig för 2 år sedan så hade jag sagt nej. Nu när du ställer frågan nu så säger jag definitivt ja. Jag tycker att han är en... Jag känner inte honom för 5 öre. Men han känns som att han är en mognare människa som har utvecklat sig spel. Lite kanske prestigelös. Alltså att skit i vem som gör det. Jag är här för att vinna. Och det har ju han varit väldigt tydlig med att uttala också. Att det är därför han har kommit tillbaka till Färjestad, för att vara med och vinna. Och då får man sätta kanske personlig prestige åt sidan. Och han gör det bra tillsammans med Joel Nyström, som jag tycker i matchen mot Malmö var också en positiv överraskning.
Snabbt innan vi släpper den här matchen också, så har Henrik the Great skickat in en fråga. Han tycker att vi ska diskutera sargen och plexit i ena kortsidan av Malmö Arena och hur ojämnheter i dessa kan bli matchavgörande. Spekulera i hur vaktmästaren bör utredas. Så då kan jag väl säga rakt av att det kommer inte bli någon jävla utredning där, utan det där är ju shit happens rakt av.
Precis. Ja, absolut. Det är ju one in a million. Men jag vill bara, nu gjorde jag mig lite lust över Carl eller Kalle Söderberg, men jävla vad bra han är. Alltså, dra mig baklänges. Jag hade förväntningar att Carl Söderberg skulle vara bra, men att han skulle vara så här bra, och då pratar jag om backchecken till exempel, som han gör i den andra perioden, om det på Linus Johansson. Hur hårt han liksom, redan han märker att okej, här är det, måste det, då liten lätt netthakning rutinerat i kapp ganska tidigt, och så fortsätter han jobba och lyfter klubban. Alltså de här små detaljerna, när jag ser dem från en stjärnspelare, då blir jag varm i kroppen.
När vi satt här för en vecka sedan så var det, jag såg lite oro i dig efter Frölundas tapp mot Brynäs hemma, och vibbarna vi ändå fick lite grann från Göteborg var att det har varit lite oroligt i veckan, men sen har man gått upp och stängt ner Skellefteå och sen så vinner man mot Luleå, så nu är det väl lugnt och fint igen där.
Ja, och man har gjort det på ett sätt som andas trygghet. Man har spelat otroligt bra defensivt. Uppoffrande för andra. Man har satt allt fokus på defensiven. Vilket framförallt mot Skellefteå gick ut över det kreativa spelet. Men man åkte upp till Skellefteå för att sno med sig poäng. Och det lyckades man bra med att stänga framför mål. Framför Tomkins. Hjälpa Tomkins att spela bra. Som man inte gjorde med Rubin i premiären. Och det har man gjort i två matcher och gjort det jättebra. En spaning där. Johan Sundström gick in som center igen när Niklas Lase var borta i lördags. Johan Sundström gjorde, skulle jag vilja säga, sin bästa match med fjolåret inkluderat. Jag tycker att han var den gamla goa, om man får säga, Johan Sundström. Jäklar vad bra han var. Tycker han var skitbra.
Men var det verkligen, alltså, pratar vi tillbaka till 2016 vibbar på honom eller?
Jag tycker att han fick en roll där han var liksom, tog hand om Elmer, Söderblom och Niederbach på ett bra sätt och var liksom en ledare för dem. Andades pondus. Kanske inte där han var 2016 när han var slutspelets bästa spelare, mest värdefulla spelare. Inte riktigt där. Men om man ser från säsongen i fjol så tycker jag att han, så bra som han var i lördag, så har jag inte sett honom. Och han såg rappare ut. Han tog sig in i bättre ytor. Jag fick en jäkla positiv känsla kring han. Men medan Frölunda prioriterar defensiven, ja, Växjö har väl inte prioriterat offensiven, men jäkla vilken utdelning Rosén och Gynge och Nettinen, som behövde verkligen få en så här skön start på den här säsongen, vilket han har fått en gång den veckan, och körde fullkomligt över Timrå i lördags.
Ja, det är ju Loops poängrekordnivå i alla tre här nu ju.
Ja, det ska vi köra den där? Nej, vi skiter i Loops poängrekord. Men där fick ju Timrå, som gjorde det bra, skulle jag vilja säga, i matchen mot Brynäs. Men där ser man när man går upp en våning till, när man möter skickliga lag, hur straffad man blir när man är slarvig i spelet med puck och i markeringsspelet. Man tycker stundtals mot Brynäs, man var slarvig också. Jakob Olofsson i tredje perioden kommer upp och dribblar mot samlat försvar. Brynäs kan vända, han får pucken igen, dribblar igen på blålinjen. Det är så bara hål i huvudet. Jag satt och kollade på den matchen bara, men bänka honom, ska jag mässa nubben i mitt under matchen, vilket jag såklart inte skulle göra, men bänka honom. Bytet efter så går han in och stänker in värsta snygga målet. Men därför fick Timrå se att när man möter bra lag, vilket ja, jag hörde Fredrik Andersson var inne på det efter matchen också, att det här är ju skillnaden på SHL och Hockeyallsvenskan och även skillnaden på Växjö och Brynäs, att man blir så pass mycket mer straffad från de riktigt bra lagen, och det såg man i lördags. Jag tror man fick se en rejäl näsbränna, och jag kan tänka mig att Nubbe Norberg bara sitter och väntar på att Didrik Strömberg ska komma tillbaka, för han med sitt rejäla spel ändå vet vad som krävs på den här nivån. Han är grymt viktig för dem.
Ja, men det är ju lite oroväckande, för att man kände ju ändå när Timrå byggde sitt lag. Ja, men nu står de ändå med två bra målvakter. Man har tagit Jakob Johansson, har fått växa i Hockeyallsvenskan. Man tar in en finländsk landslagsmålvakt, och backsidan ser ju ändå ut att vara den starkare delen. Och sen så rasslar det så fruktansvärt mycket, ja, men bakåt. Det är ju egentligen kring Tyratti det har sprakat.
Ja, men i den matchen du skulle ju kunna ställa, ja, säg en toppmålvakt i hela Europa, Alexander Salak eller Dominik Furch eller någon av de där målvakterna, det spelar ingen roll, för Ryan Emi var inte dålig, han blev bara utlämnad på rätt sårbara sätt. Det var returer och det var inte mycket han kunde göra. Det var ju också därför Fredan Andersson lät honom stå kvar i mål, för att det var inte hans fel, eller han var inga grova misstag från Ryan Emis sida.
Intressant att du nämner just Dominik Furch i det här, för att det är ju en målvakt som ändå huserar på marknaden just nu, som bjuds ut till sportcheferna i den svenska hockeyligan. Jag vet ju att Färjestad har fått upp honom på bordet. Nu tvivlar jag på att de kommer att slå till med tanke på att Haukeland ändå har inlett säsongen bra. Men det är ju säkert en målvakt som ändå, ja, vad ska Leksand göra? Vad ska Timrå göra? Ska vi ta in en riktigt etablerad bra SHL-målvakt, eller ska vi avvakta lite? Så det är ändå intressant att hans kontrakt hemma i Tjeckien går ut här nu den 30 september, och sen är han tillgänglig på marknaden. Intressant med Furch också är ju att om bara några veckor så kan han ju spela på artistkontrakt i 183 dagar i Sverige.
Oj, alltså Dominik Furch är ju en europeisk toppmålvakt. Tänk om det laget som landar in honom. Det är ju en, jag menar, han lämnade SHL som topp tre målvakt. Jag har ju ingen anledning att säga att han inte ska kunna gå in i SHL när han kan ligan som en topp tre målvakt. Så att det laget som känner behovet och behöver det för att värva Fürsch får ju en absolut toppmålvakt. Så att det är ju säkert att Färjestad hade säkert nosat lite på det namnet, men det är ju nästan tjänstefel nu. Så bra som Haukeland har spelat de två första matcherna.
Ja, jag tänkte på det också, att det går väl egentligen inte att göra det när Haukeland ändå har tystat tvivlarna och inlett med två så pass bra matcher. Det är ju lätt att agera känslomässigt eftersom han har varit bra, men det blir ju ändå tufft om man ska stå emot när en så pass bra målvakt kommer.
Ja, nej, men alltså dyker det namnet upp på marknaden om några veckor så kommer säkert de vara med och nosa på det namnet om det är så. Så att då har de väl Haukeland och Fürsch som får dra det tillsammans i så fall, skulle jag kunna tänka mig.
På fredag sätter den igång. Sveriges mest underhållande liga kallar de sig själva det för. Hockeyallsvenskan drar igång och det ska bli grymt kul. Då vet man äntligen vad man ska göra på onsdagar och fredagar och söndagar också. Då passar vi på att ringa upp Lars Lindberg som kommer jobba stenhårt den här säsongen också med CBR-sändningarna. Välkommen till oss, Lars.
Ja, men tack snälla. Man är ju hyfsat laddad. Hyfsat.
Men vi har pratat lite om Carl Söderberg tidigare. Man kan inte säga Kalle Söderberg. Är det någon som säger Lasse till dig?
Nej, typ ingen. Det är någon som har råkat säga.
Vill du inte det?
Nej, men är inte det lite, om man ska komma in, om man var kommentator och så kan man vara Lasse, det är som om det kom någon om 5 år som heter Sanni också liksom. Det kommer bli svårt att fylla de skorna. Det går inte. Nej, men man kan inte vara Lasse efter Lasse Granqvist.
Det där är töntigt. Vi har ju alltså nummer 77 nu. Det är Paul Coffey, Ray Bourque, Jakob Spångberg. Kan han åka runt med 77 då?
Ja, men nej, inte riktigt samma sak. Men sen har jag faktiskt aldrig varit någon Lasse. Jag har aldrig blivit kallad Lasse i hela mitt liv. Jag blir kallad Lash, men aldrig Lasse någonsin.
Nej. Ja, men vi är glada att ha med oss. Du är vår favorit att ha med när det är Hockeyallsvenskan. Och det är ett sug nu kring Hockeyallsvenskan. Det har man märkt. Vi har kört ett par poddar och inte tagit ett fullt grepp om Hockeyallsvenskan. Och det har stött på lite patrull. Och folk tycker att nu är det dags att ta upp det. Och det är det ju verkligen. Så att, vad känner du inför säsongen nu när du ska jobba hårdare än någonsin?
Jag skulle nog säga att det är den hetaste Hockeyallsvenskan på bra många år. Och det är klart att det är ju en krydda som är med HV71 som gör ligan stekhet. Jag menar, det är ju väldigt många som kommer vilja följa ett av Sveriges största lag som ska ta sig tillbaka till finrummet. Och sen dessutom är många lag som satsar där bakom i Björklöven, klassiska Västerås, sen Karlskoga kommer upp och får ju faktiskt lite erkännande som topplag nu och inte bara grislag. Så att, jag tycker att det ska bli sjukt jävla roligt. Och så sen, just med tanke på att det satsas ganska ordentligt från kanalen också på Hockeyallsvenskan, gör ju att det känns ännu hetare. Och man är ju, jag är så laddad så jag håller på att spricka faktiskt, om man ska hjälpa dig.
Men du, det är väl lite nytt på kanalen också. Vi får väl ta det också, att Fredrik Söderström kommer in. Är det något annat som vi behöver hålla reda på när vi tittar på sändningarna på onsdagar och fredagar?
Ja, vi har också en ny kommentator, Tobias Karlsson, kommer in, som ju är invärvad från Viasat. Han kommer att vara ny huvudkommentator tillsammans med Stefan Klemets. Och Tobbe har ju jobbat med den här ligan länge. Han har dessutom jobbat med NHL och sådär, så att, och nu också SHL. Och det tror jag kommer att bli hur bra som helst. Han har en väldigt bra kemi, funkar väldigt bra ihop och kommenterar.
Jag har allt kvar i år också.
Ja.
Fan.
Ska vi dras på honom ett år till? Det var faktiskt nästan en fröjd att sitta på gågatan och ta en fika med honom i Sundsvall i våras. Det kom fram någon och berömde honom, men det kom fram någon riktigt, riktigt ilsken gubbe till honom och var riktigt genuint förbannad och var helt övertygad om att han hatade Timrå IK.
Ja, men det gör han ju. Det vet ju alla. Sen 2007 när Modo slog Timrå i den kvartsfinalen, så vet alla att han hatar Timrå. Det vet alla.
Han har varit riktigt sur när jag pratade med Sanni i telefon häromdagen, så sen tryckte jag bort Harald för att jag pratade med Sanni. Det spelade inte bra hos Lyckne, kan jag säga. Ja, men det är väl lite sådär. Jag menar, det vet ju du Sanne också, att ni ska ju tycka, och det, i vissa läger så funkar det inte, och sen finns det en historik, så så är det. Det är sånt som man får leva med helt enkelt. Jag menar, man är säkert hatad i halva hockey-Sverige, jag också. Sen behöver inte jag tycka lika mycket.
Nej. Du är ju, du kan inte vara hatad någonstans i hockey-Sverige.
Ja, det är garanterat om att jag är. Det kan jag rent skriva upp att jag är någonstans.
Ja, det finns, området runt Karlstad vet jag att det finns en väldigt, väldigt ilska mot Lars, det kan jag säga. Men du, den här säsongen, vårt jobb är ju att tycka, kanske inte lika stor utryckning. Du Lars, som är en jätteduktig programledare som leder Hockeyallsvenskan vägen framåt. Men i år behöver man inte tycka, i år vet ju alla att HV71 kommer sluta etta, eller? Och där bakom är det väl racet, vilka ska ta sig in på topp 4, till och med topp 8, som kommer bli ruggigt tajt i år.
Ja, men nej, så är det. Det kommer ju verkligen handla om HV71 för hela slanten. Men jag tänker så här, kan vi inte försöka ta ut varsitt topp 4 åtminstone? Det är ju topp 6 som man ska komma till, men man har ju lärt sig här i slutspelet i SHL att det är topp 4 som kommer gå längst i slutspel. Vi får se om det kommer gälla i Hockeyallsvenskan också. Ettan vann ju i våras i alla fall.
Jag måste bara säga, jag ska inte begå grovt tjänstefel här också. Det är ju en liten nyhet till också gällande den här säsongen, att vi kommer köra en dubbelmatch varje fredag. Vi börjar ju premiären med att vi kör en match 17.30, så sänder vi fredagkvällar hela vägen till 23.30. Och det kommer vara varje löningsfredag eller där i kring som det kommer bli en double header, som det så kallas så fint på hockeyspråk. Börjar premiären nu på fredag med först HV AIK som börjar 18. Vi sänder på 17.30. Och så sänder efter det Södertälje Björklöven. Och så på den här då i oktober, så har vi först AIK mot Södertälje på Hovet inför fullsatta läktare, derby. Och sen 20.30, löningsfredag, Övik, Modo Björklöven, som också möts på lördagen igen. Så en double header och en back to back och ett derby och 20.30. Boom!
Ja, det är underbart. Jag ska bara måste bara ta mig ut på det här på något jäkla sätt. Jag har alltså på fredag så står jag i kiosken på Råtorps IK F07 när de spelar klockan 18.00. Vad tänkte jag där?
Inte okej.
Du har väl en iPhone eller en iPad du kan sätta igång där i kiosken.
Jag ska nog kunna dra upp en big screen där på Råtorps på vallen, men som alla kan se.
Perfekt.
Ja, det är skönt att det går. Men du, ska vi köra topp 4? Lars, du som gäst får dra dina topp 4, så får vi hugga därifrån.
Ja, nej, men jag har valt att gå på Västerås, HV, Björklöven och Karlskoga.
Alltså Västerås etta i tabellen?
Ja.
Va?
Ja.
Är det bara för att det ska svara HV eller?
Ja, lite. Eller för att jag ska bli hatad i någon stad i hockey-Sverige till. Nej, men jag tror att vi ska ta allt för lätt på det här som HV ska göra. Men vi har sett många lag som åkt ner i Hockeyallsvenskan och tror att det ska gå hur lätt som helst. HV är kanske ett av de bästa lagen som jag har spelat, som har ställts upp i Hockeyallsvenskan på de senaste 10-15 åren. Men de ska spela 12 derbyn. De ska gå till varje match där motståndarna ville slå dem mest av allt. Den matchen som de kommer inringad på hela säsongen. De har en match bara inför tomma läktare. Sen är det fullsatt och det kommer vara lapp på lucka i varenda arena de kommer till. Jag tror att det inte alls kommer bli så lätt som folk tror. Och Västerås tror jag definitivt på i år.
Vad är det som gör att du tror, alltså på Västerås, jag tror också på Västerås, men att de ska ta sig förbi HV71. Och då ska jag säga att det kommer inte bli någon lätt resa, men att man har värvat in det laget man gjort i HV71. Man har spelare som har spelat, Taylor Mattsson har varit med och tagit upp Rögle. Man har spelare som, liksom, som har varit med i hockeyallsvenska miljön. Nu kommer 10 000 kronor frågan. Av de svenska backarna i HV71 så finns det en som inte har spelat hockeyallsvenskan. Det finns alltså en back. Och då tar jag inte Sjöholm då som är 0-3. Men det finns en svensk back som inte har spelat i hockeyallsvenskan. Vem är det?
Niklas Torp, va?
Rätt. Har inte han en jävla hockeyallsvensk aura över sig? Hur kan inte han ha spelat hockeyallsvenskan?
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Det är faktiskt helt sjukt.
För att han är så jävla bra såklart.
Såklart, absolut. Och han hade ju ett sug att spela hockeyallsvenskan och bröt sitt SHL-avtal.
Hade väl också nummer 10 ett tag, va?
Han spelade med 10 i Malmö, vill jag minnas. Fick han väl ta ett nummer där som blev över direkt när han kom in.
Fint att han Niklas Torpsson nummer 10, det gillar jag.
Ja, men Västerås då, vad är det som du ser hos dem då? Svensson, vad har du placerat Västerås då? För du har dem på topp 4 också, tänker jag.
Absolut, jag har dem som tredje placerade lag och jag tänker att det är ett lag som känns väldigt gediget. Bra målvakter, de har en av allsvenskans absolut bästa vackra, kanske till och med de två bästa är Gunnarsson och Jimmy Jansson. Tycker att de har en bra bredd framåt också, så att det blir ett lag som kommer bli svårslagna.
Svensson, i det hockeybibeln, hockeybilagan som vi har, så går det ju att läsa att de inte har matchvinnare, vilket du fick stå upp lite på Twitter angående Västerås. Och ändå placerar de så högt. Har de fått matchvinnare sen bilagan trycktes, eller vad grejen?
Där kom den också. Nej, men alltså jag tycker Västerås är ett ganska jämnbördigt lag, alltså i alla fall framåt. Det är klart att de har matchvinnare, till exempel JG där bak är ju en matchvinnare deluxe, men jag känner ju så här att visst, man kan tänka sig att en sån som Lavois är ju definitivt en matchvinnare, men jag ser ju inte de här superspetsarna framåt, utan det kommer ju bli ganska jämnt lag där man kommer ha i alla fall tre bra kedjor som går varje kväll och kan uträtta saker. Så att det är väl det som kommer göra dem bra. Det är väl inte att det finns några enskilda matchvinnare på det sättet som sticker ut jättemycket, utan de kommer bli svåra rakt igenom.
Jag tycker också att man glömmer bort lite grann en sån som typ Alexander Lundsjö. Han gjorde 21 mål på 42 matcher förra säsongen. Västerås har dessutom rensat ut väldigt mycket av det som har gjort att Västerås har floppat de senaste säsongerna. Och fått in, som du säger, Lavois. De har fått in Anton Svensson, som var ju, ja, men tillsammans med Ludvig Larsson och Dahléns kedja, de bästa i hockeyallsvenskan efter jul med ganska god marginal. Anton Svensson, det är ett superförvärv. Jag var helt bombsäker på att han skulle landa i SHL.
Intressant att du nämner just en sån som Lundsjö, för att han är en sån spelare som man inte alls pratade speciellt mycket om förra säsongen, men han gjorde ju över 20 mål och det var väl lite ojämnt. Han hade ju sådana kvällar då han kunde bomba in 4 poäng på en kväll, men sen var han helt anonym i 3-4 matcher. Och även Anton Svensson är ju en sån spelare som, ja, det var väl kanske ingen som tänkte jättemycket på honom när han spelade i Tingsryd, men han var ju en av ligans bästa spelare. Så de har ju lite spelare som kommer och smyger under radarn. En sån som Mattias Frum tror jag också är en sån spelare som smyger jättemycket under radarn, som kan säkert uträtta 40 poäng i vinter.
Och flyger in, jag menar, som Frycklund och en första kedja med Frycklund, Zetterberg och Anton Svensson. Nu ska det bli för långrandig. Och du säger Lavois, det är Svensson och Filip Karlsson som ju kan växla upp ytterligare. Och sen är vi där, Johan, en liten fråga till Johan. Men vad händer med Patrik Berglund? Det måste ju ändå vara lite snack i Västerås om det finns någonting där.
Jag är tveksam till om de tar in Berglund. Det känns som att det inte hade landat särskilt väl hos fansen. Jag vet att det fanns en jättebesvikelse när han vände hem till Sverige och valde att spela för Djurgården. Så jag tror inte det kommer landa speciellt väl om de skulle få för sig att ta in Berglund i laget.
Men har Västerås då, de gör ju en härlig satsning. Vi pratar mycket om HV71 med all rätt, med tanke på att det är en av svensk hockeys allra största klubbar. Men har Västerås möjlighet under säsongen att förstärka laget ytterligare? För det pratar man ju ofta om. Eller är det här Svensson eller Lars för den delen, är det här laget som, det är det här man går med nu? Eller kommer man, finns det en kasse med pengar där man kan ösa från ungefär?
Jag tror att det är en ganska stor kasse med pengar, för jag tycker att hela sommaren så har man ju sett att de har kavlat ut nya guldsponsorer och nya diamantsponsorer. Det kommer ju hela tiden. Det verkar ju som att alla, liksom lite grann i Jönköping, att folk har tagit ruggigt ansvar. Så jag tror ju att det finns en ganska god kassa att ta av utan att veta allt för mycket. Men jag tror att det här är definitivt inte det laget som avslutar säsongen.
Nej, man har väl lärt sig att det, känner de att de har chansen, så tror jag att de kan förstärka och det inte förstör gruppdynamik och så vidare. Det är väl kanske en back de skulle vilja hitta längs vägen, tror jag, i första hand. Annars så tror jag ändå de känner sig ganska bekväma med det de har och har säkert ett väldigt, som jag sa innan, gediget lag. Känns som jag har hakat upp mig på det. Men det känns inte som att de kommer behöva förstärka jättemycket här, utan det finns många spelare också som kan växa rätt mycket, som Frum och Lundsjö och de här.
Ja, vi flyttar oss vidare då till din trea där, Lars. Björklöven smyger under radarn Kentes gäng. Nu är det ju HV71. Alla pratar om Västerås också för den delen. Men Björklöven, vad har de på gång?
Ja, men de smyger ju verkligen. Alltså, det känns som att det inte snackas så här lite om Björklöven på försäsongen på flera år. Och menar, då har de ändå förstärkt ett riktigt intressant lag. Jag tycker att Jerry Fitzgerald ser ju riktigt spännande ut och de har fått in en ny transatlantkedja. Visst, ett jättetapp av Tyler Wessel, men förstärker de backsidan, vilket jag tror att de ämnar till att göra, eller vet att de ämnar till att göra, så tror jag definitivt att de kan vara med och hugga på det här. Den här finska backen ser ju ruskigt intressant ut, som jag tyvärr glömde på bort namnet nu för sekunden.
Veti Vainio heter han.
Just det.
Veti Vainio. Men det stora frågetecknet är, de hade ju ett bra lag i fjol år. Det kuggade inte riktigt i med Hasse Wallson. Vad är det som talar för att Hasse Wallson och, gud förbud, Robert Lahti, inte den Robert Lahti, men bara namnet Robert Lahti. Men vad är det som säger att de ska få ordning på det här i år? För jag har inte Björklöven som topp 4 av just den anledningen. Hans Wallson är en bra tränare, det tvivlar jag inte på. Men det funkade inte riktigt i fjol, tycker jag, Björklöven. Vad är det som säger att den här sommaren ska vända på det?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har inget bra svar på det egentligen. Jag tror att just det här att de inte behöver samma press på sig, att all press ligger hos HV, tror jag kan gynna dem. Men jag tycker också definitivt att det är ett jättestort frågetecken om de ska få det att funka.
Jag skulle faktiskt vilja slå ett litet slag för målvaktssidan i Björklöven. Att jag tycker att man har steppat upp där. Man har fått en intressant konkurrenssituation med Claes Endre. Och sen så är det ju nästan så att man hade önskat att det var Jukka Voutilainen som var tillbaka i svensk hockey. Men det är ju Jonna Voutilainen som ska backa upp Endre, eller tvärtom. Där tycker jag att de har fått in ett väldigt intressant par. För det är ju faktiskt så att när Björklöven var som bäst för två säsonger sen, så handlar ju faktiskt väldigt mycket om Joe Canetta. Och det var ju inte så att man hade det lika bra ställt på målvaktssidan förra säsongen. Så att hittar man rätt där, så tror jag att mycket är vunnet för Löven. Ja, jag hade faktiskt samma lag på min topp 4 som dig, Lars, men jag hade lite annorlunda ordning. Jag har HV71 som etta, Björklöven 2, Västerås 3. Sen har jag BIK Karlskoga som 4. Är det någonting man har lärt sig sen 10 år tillbaka i Hockeyallsvenskan, så är det sätt ett tabelltips och så sätter du ut BIK Karlskoga på i alla fall topp 5 det första du gör, sen sätter du resten. Och jag har satt BIK Karlskoga som 4 i årets tips.
Och jag har dem inte topp 4, vilket jag tycker inte det säger någonting om mig som expert. Jag tycker mer det säger någonting om hur jäkla jämn Hockeyallsvenskan är. Vi pratar om SHL, att den är jämn. Och när man börjar liksom tratta ner, det är 8-9 lag som, eller 8 som kommer kunna vara bakom HV71, som jag anser vara etta då. Men jag har inte Karlskoga där, trots att man har gjort bra värvningar. Henrik Larsson till exempel. Och vad kan tidigare supertalangen Sebastian Kollberg göra i Karlskoga-miljön, som känns som att de kan förvandla guld av gråsten? Nu är ju inte han någon gråsten, han är ju egentligen en diamant som är väldigt, väldigt odslipad.
Mm. Intressant där. Är det någonstans en sån spelare ska lyckas, så är det väl ändå i Bofors, eller hur?
Verkligen. Ja, det känns som det. Så är det.
Och Henrik Larsson tror jag kan vara en... Det kan... Tänker man kan vara en av ligans, ja men en topp 3-back definitivt. Sen Lars Wolden blir ju spännande att se vad han kan uträtta i det här laget också, med tanke på att han ska följa upp efter Tim Juel.
Ja, vi ska ju faktiskt ha klart för oss att Lars Wolden, när Rögle gick upp 2015, så var ju Wolden deras målvakt i det laget. Så att där finns ju onekligen mycket kapacitet i Wolden, och han har gjort en resa som jag tror de ändå drömmer om i Karlskoga.
Ja, och Henrik Björklund är ju kvar. Det är ju, alltså med hockey och svenska mått mätt, så får vi ändå betrakta det som en superstjärna. som kommer vara med högt uppe på poängligan. Så det tar ju emot att placera dem utanför topp fyra. Men jag tycker bara att det är så bra lag. Jag kan ju dra mina topp fyra där. HV, etta, Västerås, tvåa. Mora, trea, som jag tror kommer kunna fortsätta på den vägen och slog in i fjol. Där man har... Men man har lockat till sig spelare. Jag tror stenhårt på Johan Hedberg. Och jag är väl en av få kanske. Jag har väl märkt även att till och med SSK-arna inte riktigt tror på sitt lag. Men jag tror de kan knölas in på en topp fyra.
Vad är det som gör att du, vad är det du gillar hos SSK då?
Alltså jag tror målvaktssidan känns ju intressant med han vitryssen som har fått goda vitsord. Bland annat var tvåvaktsguran Erik Granqvist.
Kalla inte honom vitryssen. Jag vill höra hans namn nu.
Belarusen.
Okej, vi kan säga så då.
Dalapilo.
Nej. Ja, nej, jag tänker inte säga namn. Men Colin Smith, vilken värvning inte det då? Som var grym i Väsby. Alexander Anderberg, en bra, stabil back. Ullman, alltså Rasmus Kajlainen är kvar ett år till. Jag gillar ju någonstans där den vägen Micke Samuelsson, lite obekväma vägen som han har valt för att ta Södertälje framåt, där det ska finnas en stolthet att representera föreningen. Han pratar ju om det väldigt, väldigt mycket, vilket jag tror att det kommer kunna ge resultat i en tajt hockeyallsvensk allsvenska där mycket handlar om att, lite klyschigt, kriga, kämpa, jobba. Jag tror på Södertälje.
Han har färdiga duos också. Han har ju tagit Felix Olsson och Jonathan Harjo från Tingsryd, och så tog han Colin Smith och Tobias Lindberg från Väsby.
Ja, och Lindberg var ju bra i Väsby, har ju liksom inte fått fäste i Oskarshamn eller i Timrå, men i hockeyallsvenska mått så är det ju en jäkligt bra duo. Jag menar, Colin Smith, hade han gått till HV så hade vi hyllat honom som en, vilket HV värvar honom. Men nu Södertälje, ja, men det är väl en bra värvning. Det är ju en klassvärvning, punkt.
Ja, jag håller med. Jag tycker också det är spännande med duorna som kommer in. Felix Olsson tror jag kan, även om han fick sitt genombrott i fjol lite grann, men jag tror han kan få det för en ännu bredare hockeypublik än den här säsongen. Men jag är faktiskt ganska orolig för Södertälje. Det har sett riktigt, riktigt illa ut på försäsongen. Och visst, det är försäsong, men powerplay funkar inte, boxplay funkar inte. Det känns som att de fortfarande letar i formationerna jättemycket, hur de ska sätta ihop det. Och ganska lite i spelet som funkar. Sen vet jag att de letar en första back i princip, men jag har faktiskt Södertälje som åtta, och jag tror att det kan bli en ganska kämpig säsong.
Oj då. Ja, du ser det. Och du får väl ändå betraktas som en som har mer örat på rälsen och mer koll. Men jag tror ändå att de kan vara bra. Och Mora, som ändå gör intressanta värvningar. Axel Bergqvist från Karlskoga, som man trodde i fjol att han skulle blomma ut i Karlskoga. Han kommer göra det i år. Vi pratar om Henrik Larsson som en potentiell topp 3-back. Varför kan inte Axel Bergqvist vara en potentiell topp 5-back med SHL liksom intresse på sig efter kommande säsong till exempel? Så att, och framförallt Johan Hedberg, det han ledarskapet han står och bygger kring, tror jag stenhårt på.
Jag lyfter in en fråga gällande just Mora IK. Det kommer från Alexander. Hade inte Anton Karlsson till Mora varit klockren? Han har varit där förut och det är ganska tydligt att Mora behöver en toppback.
Ja, kanske. Alltså,
ni verkar inte helt sålda på den.
Nej, men jag vet inte om det är den typ av back de behöver. Alltså, jag tycker att de förstärkte ju bra i fjol på backsidan under säsongen. Jag tycker också att Axel Bergqvist, jag tror att han spelar i SHL nästa år. Det är ganska övertygad om. Vi kommer till det lite senare i podden här. Men sen tror jag framförallt att man har fått en första kedja i Mora som kommer att bli snuskigt bra. Det kommer vi också till lite senare i podden, för jag har en lite överraskning sen när vi kommer till poäng. Ligasegrare.
Vi ska även lyfta in Gustav Berglund på backsidan. Är väl också en väldigt intressant spelare som var i Västerås och har varit i Frölundas organisation som säkert kan blomma rätt bra under Johan Hedberg.
Ja, definitivt kommer han kunna göra det. Och Daniel Ljunggren kommer kunna ta ytterligare kliv den här säsongen. Så att de kommer vara med och hugga där uppe. Men om vi blickar vidare då mot... topp. Jag sa ju att det fanns åtta lag alltså som ska vara bakom HV71, för jag sätter HV71 som etta som bekant här. Jag har Björklöven, det har vi nämnt. Modo, vad kan de befinna sig? Karlskoga har vi nämnt. AIK, den är intressant där med Kristoffer Malm, Anton Blomqvist är kvar från i fjol, han tog över. Vad kan de bidra med sett över en hel säsong?
Nej, det är jätteintressant. De har någonting på gång där. Det känns väldigt ungt och fräscht där i AIK efter att Gossi har lett skutan under flera säsonger och få in Malm där. Men det kommer säkert ske lite nybörjarmisstag även där hos både Anton och Kristoffer Malm. Så att de kommer nog över tid, så tror jag att AIK blir att räkna med.
Det tror jag också. Jag har dem så sjua, men med brasklappen att det är ju väldigt mycket hemvändare, och frågan är hur lyckat det brukar vara att ta tillbaka spelare som var bra för 3 år sedan i samma klubb. Jag tror definitivt att de kommer att vara topp 8, men sen om de kommer att vara med bland den absoluta toppen, det sätter jag ett frågetecken på. Men väldigt spännande backsida tycker jag, med Deilert, Timo Nickel, ung och lovande, Norin, Malte Setkov, Winlert, så att den ser väldigt bra ut.
Johan Svensson, vet du hur det blir med Maltes katt, eller? Kommer han att flytta med till Stockholm nu, eller hur vet du?
Du menar katten Kenneth? Han bor nog hemma hos mamma i Rödovre, gissar jag.
Alltså han fick komma över gränsen trots covid här och sådana saker.
Ja, jag Kenneth. Har inte riktigt den insiden faktiskt, men det får vi hoppas.
Du har tappat stinget. Du har inte koll.
Nej, jag har tappat klösen.
Ja, det är för lite riv i den här podden.
Men Modo Hockey, vad befinner sig Modo Hockey den här säsongen? Ingen av oss har pratat om dem ännu.
Nej, Modo höll jag på att säga där, precis som Christer Jonasson sa en gång till. Eller sa han det, men det låter som att Christer Jonasson kan ha sagt det. Jag tror att Modo går en säsong till mötes där man bygger om lite från grunden. Jag tror inte man kommer vara och hota speciellt mycket. Så mitt råd till Modo, även om säsongen har inte ens börjat, men ta det chill, Modo.
Sälj. Eller vadå?
Nej, men jag tror att Henrik Gardin, som är ny sportchef där i Modo, han ska nog börja bygga med de yngre spelarna och bygga upp någonting över tid, för att jag kan inte se att Modo ska vara med och hota de riktigt stora drakarna. Det är bättre att låta Björklöven och Västerås och HV, något av dem, eller i alla fall minst 2 av dem, kommer ju falla här längs vägen, så att det finns ingen anledning att dra på som tusan den här säsongen. Det är klart man ska ha ett bra lag och man ska väl ge någon form av tro inför framtiden, men jag har svårt att se att man ska hota.
Och man kan ju inte göra som i fjol, att de ska spela med 45 spelare i truppen som de hade under fjolåret. Det går inte. Det är ju många på kontrakt redan som det är nu. Och jag tycker att man ska starta med det de har. Möjligtvis om de ska låna Niklas Lundström under säsongen, målvakten, för att stadga upp där. Men i övrigt så håller jag helt och hållet med. Att gå med det här och se om man kan få en utveckling på, ja, men få Svenningsson tillbaka till gamla fina dagar och få Modigs och blomma i den här ligan. Och få Erik Karlsson tillbaka som så bra han var i Timrå när de gick upp, så att jag tror att det är helt rätt att gå för Modo.
Pontus Näsén.
Ja,
det är ju alltså det är en av de mest märkligaste utvecklingarna någonsin, från att vara landslagsback, alltså den första spelaren i Oskarshamns historia som spelade till Kronor, därifrån till bänken, petad, läktaren till Modo. Den är ju så märklig, den utvecklingen. Som man inledde säsongen i fjol, var han ju grym på blålinjen, dansar runt, öppna höfterna, sköt, passa stenhårda. Han var ju en av starkt bidragande anledningen till att man var så starka inledningsvis, framförallt i powerplay. Det ska bli kul att se honom, om han hittar lugnet, tryggheten, självförtroendet i hockeyallsvenskan i Modo, då kommer han kunna vara riktigt bra.
Intressant att se också vad en sån som David Bernhardt kan uträtta, för det känns lite som att han blev ju lite stukad där i Växjö. Det kändes som att Växjö hade gjort en jättebra värvning där, men han försvann tidigt och sen har han varit iväg och nu kommer han tillbaka till Sverige och nu ska han spela allsvensk hockey, så att det känns som den värvningen är lite intressant faktiskt.
Nu har vi pratat om topp 8, topp 9-lagen. Vad har vi botten? 2 lag som får kvala. Börjar du, Lars?
Jag tycker att Kristianstad blir ett av lagen, och det är väl egentligen rakt av, för att om Olof Lindbom inte är tillbaka till den supertalangen han var för 2 år sedan, så ser målvaktssidan ganska svajig ut. Den är lite orolig för. Sen har man byggt om väldigt mycket. 18 nya spelare. Några intressanta. Christoph Kontos kanske kan växla upp och sådär från Division 1. Men jag tycker att det är för mycket nytt och det är för mycket som ska stämma direkt för att jag ska tro på det här Kristianstad. Det kan absolut hända, men jag har dem tippade som ett av de lagen som åker ner.
Jag måste faktiskt få gå emot där lite. Jag skulle nästan säga att Kristianstad är ett av de bättre lagen som man har ställt på benen här sedan man gick upp i Hockeyallsvenskan. Det kryllar av intressanta spelare. Nu följer jag ju några Kristianstad-supportrar väldigt väl på Twitter, så det är klart man kan bli lite färgad av det. Men jag inbillar mig att det finns många spelare som känns intressanta där. Och visst, som du säger, att målvaktssidan kan bli lite skör där med Olof Lindbom, men den här Dickov som var dansk landslagsmålvakt som junior, han har en fin uppsida, han var väldigt talang, så att det känns spännande med det de har på gång, och det ska bli intressant att se Gat och Piva i båset också tillsammans.
Och sen Kontos där har jag ju sett på nära håll, han sköt ju ut mitt Huddinge med Vimmerby där i kvalet, han kommer ju ösa in poäng i Hockeyallsvenskan.
Såklart.
Men mina två lag, så om jag får lyfta fram två lag som jag tror kommer få tufft och få kvala, så säger jag Västervik. Livet ut efter Mattias Kalin kommer bli tufft. Även om man har, Georgsson har en förmåga att få ihop det, man ska inte underskatta hans betydelse, inte bara Kalin, men någon gång kommer den där baksmällan. Jag menar, Västervik, de har inte resurserna gentemot många andra klubbar i Hockeyallsvenskan. Sen där, Tingsryd, Vita Hästen, väldigt stora frågetecken, men Tingsryd, Västervik eller Tingsryd, Vita Hästen får jag, eller Västervik, Vita Hästen.
Jag tror ju att Troja kommer få det riktigt tufft. Det känns ju väldigt trött att säga det om en nykomling, men jag tycker att de har ett division 1-bygge i stort sett rakt av.
Ja, det har ju faktiskt Forsberg sagt också här på försäsongen, att det är ju inte Hockeyallsvenskans lag nu, att de vill forma det som det efter vägen. Men jag tror Vita Hästen kommer ha en riktigt jobbig säsong. Det är tillbaka till att det är Marcus Eriksson och Jesper Samuelsson som ska dra hela skeppet. Men jag tror att det kan bli riktigt jobbigt. De räddades ju ganska mycket av Sören sen förra säsongen också, för att bli indragna i den där nedflyttningsstriden på allvar.
Det vi kan slå fast då är att Almtuna blir mellanmjölk. De kommer inte vara med i topp 8, de kommer inte behöva kvala. Det är liksom ingenmansland då.
Ja, de och Tingsryd tror jag kommer ju verkligen husera där.
Mm. Ja, när vi har Lars här med oss i podden, så tänkte vi att vi har fått en hemläxa. Vi ska ta ut en poängkung. Och en som blir årets Linus Karlsson. Vi pratade tidigare på podden om Linus Karlsson som har varit så härligt bra i Skellefteå. Du har väl kommenterat dem ett par matcher den gångna veckan. Och det var väl du som fick se på nära håll när han lurade upp supertalangen Simon Edinson på läktaren och höll på att göra vad kunde ha blivit årets mål direkt.
Ja, då händer det något i brallorna. Det är ju inte helt... när jag kommer torsdag så får man ett mellan benen försök. Då rycker det till. Nej, jag tycker att det var sjukt häftigt. Och hans utveckling, just det att han slår så snabbt. Att det liksom direkt visas att han är redo för SHL. Att han skapar. Han är ju faktiskt varit den som skapar mest i Skellefteå. De här två hemmamatcherna som Skellefteå har spelat. Men om vi ska ta ett namn där då som ska bli den nya... Jag vill ju ändå lägga in några namn. Jag tycker ju att Paul Bittner, ett av dem, som går till Mora, får hoppa in direkt i första kedjan med Johan Persson och Daniel Ljunggren. Han öste in poäng direkt, han kom in i Väsby och han kommer att få en första kedjeroll där som kommer bli sjukt intressant. Det är ett av dem. Men om vi då ska ta en lite yngre spelare som kanske inte är presenterad på den där nivån fullt ut, så tror jag på både Sion Nybäck som förvisso spelade i SHL förra säsongen lite grann i HV, men var utlånad till Almtuna och gjorde det hur bra som helst i den här ligan. Och så är det tredje namnet som ju inte har varit där, det är Alexander Lundsjö. De tre tror jag definitivt kommer att få en chans till att ta sig till SHL nästa säsong.
Intressanta namn. Då tar jag mitt namn. Jag håller mig inte till mellanmjölk, utan jag presenterar ett och samma namn så att det inte tar halva ligan här, höll jag på att säga. Jag tror att en sån som Kalle Mikitinac kan få en väldigt bra utveckling i Mora. Han har väl alltid ansett som ganska talangfull. Det har väl inte riktigt kuggat, jag vet inte vad det beror på, om det har varit skador eller om att han har varit lat eller vad det beror på, men han är fortfarande väldigt ung. Jag tror han är född 99, va? Och han har ett väldigt fint spelsinne. Jag tror att han kommer få chansen i en andra kedja i Mora där kanske som andra center och kommer få spela powerplay. Kommer få spela mycket under Hedberg. Så jag tror att Kalle Mikitinac, han spelar i SHL nästa säsong.
Men det är ju så helt underbart. Det här faller ju mitt tips rakt i handen. Jag sätter Mora som trea och det enda vi pratar om det är alla Mora-spelare ska gå till SHL nästa år. Det är klart att de kommer komma trea. Och jag ska ju såklart ta en Mora-spelare också. Daniel Ljunggren. Tyckte jag, han är SHL-mässig redan den här säsongen. Valde att stanna ett år till. Och kanske han blir Ludde Larsson och Stål Lyrenäs där som han och Bittner som går till en SHL-klubb nästa säsong som en som ett radarpar. Men jag säger Ljunggren i från Mora som kommer ta klivet upp och göra en, om vi får benämna det, som en Linus Karlsson.
Ja.
Ja, avslutningsvis då, Hockeyallsvenskan, innan vi släpper det. Vi ska ta ut varsin poängkung också, så att då låter väl Sanni börja innan han innan vi har droppat alla Mora-spelare, så får han presentera Mora-spelaren som vinner poängligan då.
Nej, det blir det faktiskt inte en Mora-spelare, men 28 plus 30 räcker för att vinna poängligan den här säsongen, trot eller ej. 58 poäng behöver man inte mer, vilket låter lite konstigt, men vi har inte den Jonathan Dahlén och Karlqvist och det här. HV kommer göra mycket mål. Fredrik Forsberg kommer göra 28 mål och 30 assist.
Ja, då går vi vidare till dig, Lars.
Ja. Nu kommer han att bli så jäkla nöjd så här och tappa det där uppe där nere i Karlstad. Men jag tror faktiskt att poängliga vinnare i år är Daniel Ljunggren i Mora.
Ja, jag säger det.
Ja, då avslutar jag med en som vi har varit på tassat vid lite grann. Jag tror att Colin Smith har goda möjligheter att plocka hem poängligan. Han kommer få spela powerplay hur mycket som helst i Södertälje och i ett par med Tobias Lindberg så kuggar det redan från början, så att jag tror att Colin Smith det kanske inte blir ett major dyk radarpar av dem, men de kommer göra jäkligt mycket poäng och då kommer ju Smith göra minst 10-15 poäng mer än vad Lindberg gör.
Ja, men det var underbart med Södertälje poängligavinnare, Mora, succéer, Södertälje 3 och 4 i min tabell. Ja, men kul att ha med dig, Lars. Underbara fredagar här, lönefredagar, superfredagar. Då hoppas jag att jag får tjata mig in en fredag och göra Hockeyallsvenskan. Det har varit jäkligt kul. Ja. Kan inte du fixa det?
Ja, men jag ska se vad jag kan göra. Jag har inte i närheten lika mycket makt på kanalen som du har, så att jag ska se om det går att lösa. Men det kan gå. Får jag bara flika in lite grann också när folk lyssnar på det här. Så idag klockan 1 måndag så är det ju faktiskt Hockeyallsvenskans upptaktsträff. Och den sänds ju på Simor och jag tror att den vill gå och se via Facebook. Så det måste ju folk se. Jag kan utlova redan nu med tanke på att det är jag som håller i den. Att det kommer att komma några sköna stories. Det är ganska bra med profiler där. Daniel Trucken Karlsson kommer från Troja, Daggen är på plats, Fredrik Andersson i Löven och så vidare och så vidare. Simon Enrud och dessutom lite sköna stories från Tommy Samuelsson som kommer att komma, så att det får ni inte missa. Och så superfredag på fredag 17:30.
Ja, men grymt, Lars. Tack för att du alltid ställer upp hos oss i podden och tack för att du är med och lyssnar också. Kör hårt nu i dag när podden kommer ut till måndag på upptaktsträffen och på superfredag så hörs vi.
Tack så mycket. Ta hand om er.
Ja, vi har vävt in hur mycket frågor som helst idag, så jag tycker vi kastar oss på den avslutande delen som många kanske ser fram emot och du också. Jag ser på dig att du ser fram emot att få tävla här nu, för nu har jag gjort en riktigt bra tävling till dig här. Vad är det du vill tävla i den här gången?
Nej, men nu är spelare. Eller hockeypersonlighet som vi har döpt om den till.
Ja, hockeypersonlighet. Vi kan kalla det för det då. Då kör vi på 5 poäng. Denna spelare har spelat 262 matcher i Allsvenskan och 409 i SHL. Han har 2 stycken utlandsäventyr. Det ena lite längre än det andra.
209. Nej.
262 i Allsvenskan och 409 i SHL.
Ja, då jag tänkte, min spontana var Fredrik Eriksson där, men det är det ju inte. Då vill jag ha nästa.
På 4 poäng. Den här spelaren har vunnit poängligan i både Hockeyallsvenskan och SHL.
2 utlandssejourer hade han det? Nej, nu vart jag ställd. Jag måste ha... Jag vill nu blir jag som du skulle ha chans. Jag vill ha nästa.
Ja, jag vet inte om du blir så mycket klokare. Jag ska säga det att det är Patrik Hammargren som har skickat in den. På 3 poäng. På sitt Twitterkonto är hans egna beskrivning sportnörd med tummen mitt i handen.
Den följer ju jag såklart. Sportnörd med tummen mitt i handen. Sportnörd. Shit. Stressad jag blir det här. Nej, det här är liksom... Jag vill ju svara, men nu är det skulle jag svara. Nej, ge mig 2 poäng.
Yes, då kör vi. Har efter sin karriär gått och blivit både bloggare och poddare?
Jag skulle svara på 4.
Vi har fått ett svar på 2 poäng och jag ser vad du skriver på din lapp där. På ettan då. Han avslutade sin karriär med att vinna SM-guld med moderklubben HV71 2016-2017 och du var säkert på isen och intervjuade honom till och med när detta hände.
Det gjorde jag faktiskt. Han berättade, jag vart helt sådär, oj, ska du sluta? Det var Per Ahlbrandt och nu han lämnade Södertälje och åkte Österrike en kortare period. Kom tillbaka och gjorde succé i Västerås, vann poängligan, vilket han gjorde i Linköping innan han åkte till Schweiz. Men den där första utlandssessionen, jag hade glömt bort att han inte fick vara kvar i Södertälje under Strumpan Strömbergs ledning.
Ja, men det var en bra tävling som Patrik skickade in där då.
Ja, det var bra. Tummen mitt i handen, ja. Ja, det är när du säger det. Inte för att jag har det.
Det tror jag säkert. Men du, det kommer ju en fråga hur din gräsmatta mår på tal om tummen mitt i handen.
Den mår okej. Okay. Den är inte var den en gång var, men den är okej. Okay. Den är liksom inte så att, det är inte så att folk vänder sig om och tittar på en gröna gräsmattan längre, utan mer tittar att, jaha, det var en gräsmatta. Så att det är väl där den är ungefär.
Ja, vi får hoppas att gräsmattan är gröna där på Råtorps IP eller vad det var du skulle husera på fredag så du bränner hela den allsvenska.
Superfredag står jag i kiosken. Kom gärna och köp extra pris på kokkorv med bröd, kex, choklad, allting och berätta gärna hur det går i matchen för jag ska stå i kiosken.
Ja, och du lovar hembakade tigerkaka där nu, som en hyllning till Fredrik Söderström som kommer in i hockeyallsvenskan.
Ja, självklart. Nej, men återigen ett matigt avsnitt. Vi tackar för att Lars Lindberg var med. Nu drar hockeyn igång på riktigt när allsvenskan är igång också. Då har man så mycket att se fram emot.
Ja, stort tack för att ni hängde med. Vi hörs igen nästa måndag och glöm inte den härliga allsvenska premiären på fredag och så SHL-hockey som rullar på så hörs vi igen. Ha det bra!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.